Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Varmt välkommen till Women Up-podden. Idag lyfter vi vår fantastiska samarbetspartner, organisationen Kvinna till Kvinna. Kommunikationschefen Josefin Karlsson berättar om hur det gick till när hon en dag bestämde sig för att ägna resten av sitt liv åt kvinnors rättigheter. Och hur vi alla, om vi bara slår oss samman, kan bryta ny mark, förflytta berg och skapa positiva förändringar för världens alla kvinnor. Vi pratar om hur kampen för kvinnors rättigheter ser ut i Sverige såväl som i världen. Och vad som blivit bättre, men också vart utvecklingen har gått bakåt och livet försämrats för kvinnor. Vi pratar om vad Kvinna till Kvinna faktiskt gör i arbetet. Och hur du som enskild person kan hjälpa till i kampen och vara med och skapa historia. Räkna med att inspireras och motiveras av Josefin och hennes kollegors otroliga jobb och driv för att göra skillnad och förbättra världen för alla kvinnor. Det har blivit dags att Women Up med eldsjälen och kvinnorättskämpen Josefin Karlsson från Kvinna till Kvinna. Idag välkomnar vi vår fantastiska samarbetspartner Kvinna till Kvinna och kommunikationschefen Josefin till Women Up-podden.
Hej, tack.
Vad kul att ha dig här idag.
Jättekul att få vara här.
Hur har din morgon sett ut?
Den har varit härlig. Jag har fått sitta och bara njuta av lite morgon idag faktiskt.
Åh, vad härligt. Brukar du göra det ofta eller är det ovanligt inslag av livet?
Det är ett ovanligt inslag av livet skulle jag säga. Och få lite här. Tid själv.
Ja, gud, det låter magiskt. Men berätta lite kort för dem som inte vet vem du är.
Ja, jag är kommunikationschef på organisationen Kvinna till Kvinna. Som stöttar kvinnoorganisationer i konfliktpåverkade områden. Så det är jag som leder vår grymma avdelning som försöker tillse att det vi och våra samarbetsorganisationer gör syns och hörs så mycket som möjligt.
Ja, vad spännande det låter. Hur länge har du jobbat med Kvinna till Kvinna?
Men snart 4 år. Jag har varit lite föräldraledig i omgångar eller sådär. Men ja, vi närmar oss 4 år.
Och hur kom du i kontakt med organisationen?
Jag har i princip hela mitt yrkesliv jobbat med kvinnors rättigheter på olika sätt. Så jag jobbade innanför den organisationen som startade Kvinna till Kvinna.
Okej.
Så jag gick därifrån till Kvinna till Kvinna. Så för mig har Kvinna till Kvinna alltid funnits. Liksom.
Okej. Och hur kommer det sig att du kom in på den banan i livet då, om det är det du egentligen alltid har jobbat med?
Alltså, när jag pluggade, då visste jag bara att säga, nej, men det är någonting som är skevt i världen. Och jag vill ägna mitt liv åt att göra någonting åt det. Så då bestämde jag mig för att plugga mänskliga rättigheter. Mm. Och någonstans längs vägen så landade jag väl i att en av de här skevheterna är ju kvinnors rättigheter. Att vi fortfarande inte har uppfyllt kvinnors rättigheter. Och det där liksom djupnade mer och mer i mig. Och jag har lite svårt att sätta fingret på.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Var det kommer ifrån, men det växte fram det där att det är något skevt här som jag vill göra någonting åt.
Och sen så påbörjade du din karriär och så. Hur känns det med det här arbetet? För nu har du jobbat med det här ganska många år. Känns det som att det blir ljusare och att det blir bättre tider som vi går emot?
Ja. Mm. Jag tänker att vi måste tänka att det blir bättre.
Ja.
Och jag tror att det vi ser parallellt är ju en backlash. För det finns någonting som är lite krångligt när vi pratar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Och det är den här idén att alla kommer få det bättre. Och i det stora långa loppet så kommer det ju bli så. För det vi gör är ju att bygga en bättre värld. Men det är ju en del personer som kanske har mycket makt. Eller har mycket privilegier som kommer behöva flytta lite på sig. Och det kan ju skapa ganska mycket ilska. Och ganska mycket hat. Och det tror jag vi ser att så här, för varje steg framåt som vi tar så kommer det parallellt med det ett så här kvidande rop från de som faktiskt får flytta lite på sig. Jag tror att det är det vi ser. Så att det där sker hela tiden parallellt. Men jag tror att vi med MeToo nu till exempel har tagit ett nytt stort sånt där steg. Alltså jag vill likna det vi liksom när vi har. Alltså jag tänker så här på rösträtt och alltså såna här stora steg som vi har tagit. Så ja.
Och när man jobbar med kvinnors rättigheter, vad gör man exakt då?
Jag skulle nog vilja säga ändå att man tjatar ganska mycket.
Aha.
För det handlar ganska mycket om att upprepa att kvinnor också är människor. Och därför har samma rätt till alla rättigheter som alla människor har. Och då kan det handla om alla möjliga olika saker. Det kan handla om att prata med beslutsfattare och de som sitter på makt. För att förklara att kvinnor och män kommer påverkas av saker som händer på olika sätt. Det kan vara i vårt fall till exempel att prata med beslutsfattare om att kvinnor i flyktingläger kommer påverkas annorlunda än män. Det kommer vara svårt att använda toaletter som ligger långt bort, som inte är upplysta, för att där åker risken för överfall och sexuellt våld till exempel. Och förklara att men det spelar roll hur vi planerar ett flyktingläger. Sådana väldigt handfasta saker. Hela vägen upp till att hålla beslutsfattare till svars för beslut som de har sagt att de har tagit, men sen kanske inte det följs av en budget så att saker händer. Och mycket av det vi gör är ju också att stötta kvinnor som kommer samman och organiserar sig på olika platser i världen för att skapa förändring. Det kan vara i Libanon och Jordanien fram tills ganska nyligen så var det lagligt med våldtäkt så länge du gifter dig med offret som våldtäktsförövare.
Ja, det är så sjukt.
Och det har ju kvinnor protesterat mot. Och sen har de kommit samman och organiserat sig. Och så har de fått stöd från kvinna till kvinna för att kunna göra det. Och drivit det här i 10-12 år. Och nu så har den lagen rivits upp.
Oh.
Det är inte längre lagligt. Och det är lite det jag menar med tjata. Det här är någonting som kvinnor då har drivit i många, många år för att förändra.
Och när gick det här igenom?
Bara nu blir det ju, vad är det nu? Nu har vi precis haft 9 år. Så för 2 år sedan, 1 år sedan.
Ja.
Och det är ju helt fantastiskt när man kan se sådana resultat. Det är ju ganska galet att det ska behöva vara så, men det går att göra någonting åt det.
Men är det, kan man möta mycket motstånd i att driva såna här tunga frågor? Blir ni rädda ibland? Hur ser det ut?
Ja, vi möter motstånd, men jag skulle säga att det är framförallt många av de kvinnorättsförsvarare, som vi kallar dem, de som jobbar för kvinnors rättigheter, som får stöd genom oss, jobbar ju på platser där det kan vara förknippat med livsfara att driva de frågorna som de gör. Att prata om kvinnors rättigheter, att prata om kvinnors människovärde innebär att du blir hotad, till kanske till och med av din egen familj.
Mm.
Så det hot som vi möter kanske inte riktigt är, det blir så svårt att jämföra, men det är fortfarande så såklart att försöker du förändra världen så är det alltid så att vissa människor kommer bli rädda, för de tycker att förändring är läskigt. Mm. Men jag försöker inte vara rädd.
Men jag vet att ni jobbar i fler länder än vad ni utger er för att jobba i.
Mm.
Och som ni inte helt enkelt kan gå ut med på grund av säkerhetsrisk.
Mm.
Hur kan ett sånt arbete se ut, till exempel i ett land? För det låter ju väldigt bra, såklart. Men också främmande att man utger sig för att göra någonting som man inte gör. Så hur ser det ut, det arbetet?
Ja, det kan se lite olika ut helt enkelt beroende på vad det är som den regimen eller nationen tycker är klurigt. Många gånger så kan det ju till exempel vara att det har pågått en konflikt väldigt länge i ett eller två länder. Och om du till exempel då pratar om kvinnors rättigheter och fred, ja men då stämplas du som förrädare och kan utsättas för alla möjliga olika sorters hot. Och då kan det handla om att vi ser till så att de personerna kan resa ut ur landet och kanske träffas ändå över konfliktgränsen. Någonting de aldrig skulle kunna göra inne i sina länder. För då, det skulle vara förknippat med livsfara att prata med någon på fiendesidan så att säga. Och då ser vi till så att de kan mötas någon annanstans och prata om så här, men vad är villkoren för kvinnor i ert land? Vad är villkoren för kvinnor i vårt land? Hur kan vi tillsammans kanske prata om hur vi kan ta oss framåt? Så det kan vara det, skapa mötesplatser. Det kan också vara att se till så att de kan fortsätta att betala hyran för sina lokaler så att de fortfarande kan vara någonstans, men att vi får göra det på lite smarta sätt helt enkelt. För det kan vara så att den staten eller regimen tycker att civilsamhället är farligt. De är rädda att bli störtade eller sådär. Den arabiska våren till exempel, som vi pratade ganska mycket om för några år sedan, den var ju fantastisk, men den har ju också gjort att många stater nu är rädda för att människor ska komma samman och försöka kräva förändring, utan man försöker trycka ner det så mycket som man bara kan. Och det gäller ju kvinnors rättigheter också.
Mm. Men hur ser kvinnors rättigheter ut över världen idag, i stort?
Det blir bättre hela tiden.
Mm.
Idag så går, jag tror att på 100 pojkar som går i skolan så går 97 flickor i skolan.
Det är så i hela världen?
Mm. För 10 år sedan så var det 90 flickor på 100. Så att det blir ju hela tiden bättre. Sen är det ju fortfarande så att så här, händer det någonting i familjen, att någon blir sjuk, ja men då är det kanske flickan som man först tar ur skolan för att hon behöver vara hemma och ta hand om familjen. Men det blir bättre. Sen finns det ju ställen där det har blivit mycket sämre.
Mm. Som det alltså blir sämre hela tiden med tiden?
Ja.
Ja.
Och det är återigen att det är ju den här rädslan för vad som händer om man ger kvinnor rättigheter.
Mm.
Om kvinnor kommer samman. Bara titta på MeToo. Så här, vad händer om en kvinna hade skrivit en artikel eller ett upprop? Ja, men det hade man kunnat vifta åt sidan. Men vad händer när det är kvinna på kvinna på kvinna på kvinna och kvinnor kommer samman? Ja, men det är ju nästintill magiskt. Mm. Men det är också då det har skett förändringar.
Mm.
Och en del är rädda för förändringar. Och jag vet inte om, och där är ju till exempel kvinnors och flickors skolgång en sån sak som för vissa är läskiga. Jag vet inte om du kommer ihåg Malala som fick Nobels fredspris. Hon blev ju skjuten för någonting sånt som att hon ville gå i skolan som flicka.
Ja.
Och sådana platser finns det ju runt om i världen. Så här, i Pakistan, i Nigeria, för all del även till viss del i Afghanistan. Och så på en del sådana platser så går det ju nästintill bakåt.
Och där vill man inte att flickor ska få gå i skolan?
Nej.
Nej. Varför då?
För att det finns en traditionell syn på vad flickor och kvinnor ska göra. Och jag kommer tillbaka hela tiden till den här rädslan. Det finns en rädsla för förändring och vad det skulle innebära om makten skiftar. För någonstans får flickor gå i skolan. Då kommer de också sen vilja jobba och göra någonting av sin skolgång. De kommer helt plötsligt kanske börja kräva makt att få vara med och bestämma i samhället. Och då är det några som kommer få bestämma lite mindre. Mm. Då är det helt plötsligt de som har haft makten väldigt länge som kanske måste flytta lite på sig. Mm. Och det är såklart att i de här fallen så är det ju extrema platser där det leder till fruktansvärt våld. Men jag skulle säga igen, om jag pratar om rösträttsrörelsen i Sverige. Det var ju inte så att helt plötsligt tyckte alla så här, åh vad bra, svenska kvinnor ska få rösta. Nej. Utan det var ju kvinnor som kom samman och krävde sin rätt. Och det är det som varje gång vi sett något så här riktigt stort
avtryck,
skifte hända, någon stor förändring när det gäller kvinnors rättigheter. Det är ju när kvinnor har kommit samman och krävt sin rätt. Och det börjar ju med till exempel sin skolgång.
Ja.
Kan du inte läsa, då är det ju jättesvårt att veta vad som händer i samhället.
Mm.
Så att det är ju det, om vi säger i Pakistan som ett exempel med Malala. Det är ju det där man har insett att så här, oj, det här är ju öppna en Pandoras ask.
Mm. Och om man då som kvinna i ett sånt här land väljer att jag vill gå i skola, då riskerar man alltså allt ifrån... Vad är riskerna?
Åh, det beror ju jättemycket på, men... I extrema fall som där handlar det ju om våld och hat och hot.
Mm.
Och i en del fall kanske bara att familjen tar en risk i att behöva satsa alla sina resurser på att se till så att alla barn i familjen kan gå i skolan. Annars kanske det har varit så att man har skickat pojken till skolan och sen så har flickan fått stanna hemma och sköta jordbruk till exempel.
Mm.
Och på många platser där försöker man anpassa skolgången också. Att så här, ja, men då kanske man börjar lite senare på dagen så att man hinner hjälpa till hemma och sen komma tillbaka. Så det handlar ju om att vara lite anpassningsbar också. Så att det...
Men, och i Sverige om vi ser till här, hur jobbar man med kvinnors rättigheter främst i vårt land?
Och där finns det ju också många olika bitar. Men jag tänker att det finns ju dels det väldigt handfasta som handlar om att ta hand om alla de våldsutsatta kvinnor som finns i Sverige. Alltså vi har ju fantastiska kvinnojourer och tjejjourer runt om i Sverige som gör ett fantastiskt arbete med att hantera det våld som kvinnor i Sverige fortfarande utsätts för. Sen är det ju också återigen den här biten kring att organisera sig, att komma samman oavsett i vilken form. Alltså det finns ju jättemånga olika organisationer man kan gå med i och organisera sig kring. Och sen tänker jag att MeToo-rörelsen har ju visat på ett helt nytt sätt att så här komma samman och ställa krav som har varit helt fantastiskt. Men också, och sen prata med politiker och beslutsfattare.
Mm.
Det är ju ingenting som kommer hända per automatik. Så, så ställa krav, upprop.
Men just om vi går tillbaka till det här med våld.
Mm.
Det är ju ett problem i Sverige men också över hela världen. Att kvinnor utsätts för våld men också sexuella övergrepp och så. Hur ser det, hur jobbar man aktivt för att det här ska minskas?
Att förändra stora strukturer som mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Det tar ibland, så tar historien skutt framåt.
Ah.
Det kan vara till exempel när stora lagförändringar sker.
Mm.
Jag tror att det var mitten på 60-talet som det i Sverige blev olagligt att våldta sin fru för en man.
I Sverige alltså?
Ja, och det är ju inte så himla länge sedan. Och då var det lagligt
att våldta sin fru?
Ja.
Ah.
Och det tänker jag, och även om vi ändrar en lagstiftning så sitter det där kvar. Så att vi kan ändra lagar och vi kan ändra hur vi pratar om varandra och hur vi behandlar varandra. Och ibland så tar vi skutt, som i MeToo-rörelsen nu. Jag tror verkligen att vi har tagit ett så här,
Det tror jag också.
Ett stort hopp framåt i så här, men vad är okej och vad är inte okej? Och där handlar det ju om så här, hur vi tänker kring hur vi betraktar varandra. Och jag tror att det är många tjejer och kvinnor som helt plötsligt så här, kanske reagerar på saker som tidigare har varit normaliserat. Jag tänker att det är ett jättestort steg.
För det fick ju ändå verkligen haja till och börja tänka efter själv. Och jag och flera av mina vänner och kollegor kom ju på situationer som har hänt som man verkligen inte har kanske berättat för någon och som man verkligen har tryckt undan och inte tyckt vara någon stor grej. Och sen bara, men det där var ju inte okej, och den där chefen skulle ju absolut inte ha gjort så, eller den där kollegan och den där verkligen vännen, eller liksom gamla pojkvännen eller nuvarande pojkvännen skulle inte ha gjort så. Så att det är ju, verkligen fick en att vakna till och ruskas om på riktigt.
Ja, och det är väl det. Du ställde mig en fråga tidigare, så här, hur jag kom in i att börja prata om kvinnors rättigheter. Och där började det ju för mig med så här, ja, men det är någonting som är skevt här. Och sen har jag, när jag pratar med vänner och så, det här, att se det här skeva och vad det är som händer, det är ju ingenting som man bara så här blir klar med.
Nej.
Utan hela tiden så ser man nya saker och man börjar bli bättre på att identifiera, men det där var inte okej. Och det här är ju faktiskt strukturellt fel. Det här var ingenting som hände bara mig. Så att hur man stoppar mäns våld mot kvinnor, där tror jag är så här, dels att bara prata med varandra ärligt och berätta om saker, så att vi tänker tillsammans på vad som är okej och vad är inte okej, och sen tillsammans ställer krav. Och sen kan det innebära i sin tur att några av oss får jobba med att försöka påverka politiker för att ändra lagstiftning. Några får jobba med att ta hand om alla de som fortfarande utsätts för våld och hjälpa dem att bearbeta sina trauman. Och några av oss får komma samman bara för att prata och hålla diskussionen igång. Så det är så många olika saker som vi gör parallellt. Och allt det där händer ju runt om i världen hela tiden. Det är det som är så häftigt. Vi håller på i 25 år och började under krigen i Bosnien, där det var väldigt mycket sexualiserat våld mot kvinnor. Och kvinnor blev våldtagna under kriget. Så. Och det var det vi började för att försöka få ett stopp på. Och då, för 25 år sedan, då var det ju lite sådär smått revolutionerande att vi ens pratade om det. Mm. Det är det ju inte nu.
Nej.
Så att det rör sig ju framåt hela tiden i vad är okej och vad är inte okej. Mm. Och sen ska vi komma ihåg, som sagt, att så här, jag tror att det var mitten på 60-talet som det blev olagligt att för en man att våldta sin fru. Det är såklart att det fortfarande påverkar hur vi tänker på vilket sex som är okej i en parrelation, till exempel. Det är sådär, sånt där släpper vi ju inte på en gång.
Och det finns fortfarande länder i världen där det är okej att våldta en kvinna, eller hur?
Ja, alltså det är ju framförallt den typen av lagstiftning. De flesta länder har någon typ av lag som säger att det inte är okej att våldta kvinnor. Men i många av de fallen så gäller ju det inte inom äktenskapet.
Nej. Precis.
Och sen finns det länder där det, som till exempel i Libanon och Jordanien, där det fram tills nyligen till exempel var lagligt om du hade våldtagit någon, om du gifte dig med henne, så då var det lagligt. Så att det finns ju de här undantagen hela tiden. Mm. Och sen återigen, lagen kanske finns där,
men
rent kulturellt och så är det kvinnan som skuldbeläggs eller pekas ut, eller en hel familj sådär. Så att det rent lagligt så är det ganska få länder där det rent juridiskt är okej. Men rent i verkligheten vi lever i, så ser det ju annorlunda ut. Absolut.
Men när man tänker på kvinnors rättigheter, vart måste man lägga mest krut? Vart behövs det mest att man jobbar med när det kommer till rättigheter? Och vad som är största problemet?
Jag skulle säga att det absolut viktigaste, som är vår utgångspunkt, är att vad som är viktigast vet kvinnorna själva.
Mm.
Så oavsett vad vi jobbar ju över hela världen och försöker stödja kvinnor som arbetar för förändring, så är vår utgångspunkt att vi frågar, vad är viktigast för er? Och hur kan vi hjälpa till? Och då är det oftast kvinnor som har kommit samman för att försöka förändra någonting. Och då rör det oftast mäns våld mot kvinnor, rätten till sin egen kropp, det som kallas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Att själv kunna bestämma när man ska bli gravid och inte. Mm. Och, har rätt till sin egen kropp helt enkelt. För det är också en förutsättning för allt det andra sen. Om du inte själv kan bestämma när du ska föda barn eller liksom din egen framtid, då är det ju väldigt svårt att plugga vidare eller jobba. Eller för den delen engagera dig i samhället stort. Så att den här rätten till sitt eget liv, sin egen makten, det tror jag är det absolut viktigaste.
Och hur finansieras Kvinna till Kvinna?
Till väldigt stor del så söker vi projekt och stöd från Sida, som är Sveriges myndighet som har hand om Sveriges bistånd. Men också andra länder som Storbritannien och så. Och sen en jätteviktig bit är alla de som skänker pengar till oss. Det är de som gör att vi kan verkligen vara de som säger så här, vad behöver ni? Att vi kan gå till libanesiska och jordanska kvinnor och säga så här, hej, ni möter massa syriska kvinnor på flykt. Vad kan vi göra för att hjälpa er? Hjälpa dem. Och det är tack vare de gåvor som vi får. Och som till exempel, som vi får från er via försäljningen av t-shirts till exempel. Det förändrar ju.
Så vinsten av våra t-shirts med motton från varje gäst som har deltagit, de går till Kvinna då. Men, och de här pengarna då, vad händer med dem? För ni har ju också väldigt fina siffror på hur många procent av pengarna som kommer in som verkligen går till de här ändamålen.
Pengarna som, om du skänker 100 kronor till oss, så kommer 94 kronor att gå direkt till våran verksamhet som helt och hållet bygger på att stötta kvinnor som organiserar sig för att förändra andra kvinnors liv runt om i konfliktpåverkade områden.
Det är ju fantastiskt.
Ja. Sen är det en liten bit som också går till att vi försöker kommunicera om vad de här fantastiska kvinnorna gör. För att inspirera andra och försöka förändra globalt sett i hela världen också.
Ja, det är så häftigt arbetet ni gör, verkligen, verkligen inspirerande. Men vad kan jag göra till exempel, eller en enskild person, för att jobba aktivt för och kämpa för kvinnors rättigheter?
Jag skulle säga att öva och prata ärligt med vänner. Jag tror att när vi börjar prata ärligt med varandra om vad vi faktiskt utsätts för och vad som är okej och vad vi normaliserar, då skapar vi förändring. Att vara den här, jag och några vänner, vi brukar skämta om så här, hashtag dålig stämning. För att ibland så kan man bli ganska trött på att vara den som säger, åh, nu blev det dålig stämning. Men det är inte okej. Nej. Det är inte okej att sitta och säga skit, säga rasistiska, antifeministiska grejer. Och genom att prata med varandra och peppa varandra så orkar vi vara den som skapar dålig stämning.
Och den som säger ifrån.
Den som säger ifrån och säger, det där är inte okej. Vi har kommit längre än så här.
Ja.
Och parallellt med det så tror jag att det vi också kan göra är att skapa också säkra rum, så att säga. Säkra platser där vi kan träffas och bara få andas ut också. För börjar man se de där sakerna, börjar man reagera på så här, men det där var inte okej. Och varför porträtteras hon på det sättet i den här intervjun? Eller varför ställer man de här frågorna till henne som man aldrig skulle ställt till honom? Börjar man reagera på de där sakerna, då blir man ganska lätt trött. Och då behöver vi peppa och stötta varandra i att orka lite till. Sen kan man ju såklart också, om man ekonomiskt kan, skänka pengar till organisationer som vår till exempel.
Och hur ser det ut till exempel? Hur stor summa, är någon fast summa eller kan jag välja själv?
Det som är till absolut mest stöd, det är att bli månadsgivare. Med vilken summa det än är. Det kan vara från 20 kronor till vad som. Men för det betyder att då vet vi att där, men varje månad så kommer vi få de här 50 kronorna. Och då kan vi planera vår verksamhet mycket bättre. Och vi kan säga till vår partnerorganisation i Rwanda att så, nej, men nu kommer ni få det här stödet av oss de kommande 3 åren. Och då kan de andas ut och fokusera på det de faktiskt ska göra. att försöka förändra deras samhälle istället för att fundera på så, oh, men kommer vi ha råd att driva vårt jourhem nästa halvår. Så man kan bli månadsgivare och det är jättelätt. Det är bara att gå in på vår hemsida och signa upp.
Och väldigt smidigt också att man kan bestämma summa själv. Då kan man ju reglera den lite utifrån kanske vilken situation man är i livet och sådär.
Ja, men verkligen. Mm. Det är ju bara att höra av sig så kan, liksom, anpassar man
så
det
även en gång. Som student kanske man har råd med 20 kronor, men ja, har man ett fast jobb så kanske man har en liten extra peng att lägga och veta att de verkligen 94 kronor av 100 går till kvinnors rättigheter över hela världen. Det är ju en väldigt häftig tanke.
Verkligen. Och alltså, är det så att du bara vill swisha en gång eller gå på fest och säga så här, men varför ska jag ta med min flaska vin? Mm. Jag swishar till Knut Kvinna istället. Det är ju också, alltså, alla gåvor gör jättestor skillnad.
Men jag tänker att ditt jobb måste kännas väldigt meningsfullt. Du måste ha ganska enkelt att gå upp på morgonen. Känner du så?
Ja, alltså det är ju fantastiskt att se, att någonstans få representera de här liksom tusentals kvinnorna som varje morgon går upp i ett enormt motstånd och fortsätter kämpa för förändring. Det är, alltså det är så imponerande. Och sen är det ju såklart, jag har ju dagar som alla andra när jag känner så här, men åh, har vi inte kommit längre? Måste jag säga det här en gång till? Och jag tror att som många andra, jag har ju också varit uppfylld av MeToo-rörelsen, att där man har pendlat mellan en så här fantastisk euforikänsla och en känsla av att så här, nej. Och det har jag också hört från många av våra vänner och de vi stödjer runt om i världen, att så här, dels, oj, ser det ut så här till och med hos er? För att man ser upp till Sverige som ett föredöme. Och sen samtidigt, men vad fantastiskt att ni också fortsätter att pusha. Så att jag är otroligt stolt över att på ett sätt få vara representant och vara den som får berätta om allt fantastiskt som görs hela tiden.
Ja, det låter som ett riktigt drömjobb tycker jag. Men vill du berätta lite grann om era ambassadörer? Ni har ju rätt tuffa namn där också, tuffa kvinnor.
Ja, jag är så himla glad. Vi har ju Alexandra Pascalido som är journalist och en fantastisk förkämpe för kvinnors rättigheter. När jag har suttit med våra ambassadörer, utöver Alexandra Pascalido så är det Linnea Claesson som är handbollsproffs i Danmark. Och Fanna Ndao Norby som bland annat har drivit podden Raseriet och som är programledare på SVT nu.
Ja, författare till Svart kvinna.
Precis. Och alltså när jag har suttit med Fanna, Alexandra och Linnea så gjorde jag den reflektionen att de har alla tre på olika sätt brutit ny mark i svensk debatt och opinion på något sätt. Alexandra var ju väldigt tidig med att prata om kvinnors rättigheter på det sättet som hon har gjort. Och hon har ju banat väg för andra på ett helt fantastiskt sätt. Och
var det väldigt modig tycker jag.
Otroligt modig. Alla tre är ju otroligt, alltså, de är otroligt modiga. Och verkligen. Det är det som är så häftigt också när vi har fört samman dem med kvinnorättsförsvarare från andra platser i världen. Att så här, det samtalet som blir där, det är precis lika modiga kvinnor som finns runt över hela världen. Så det blir otroligt spännande samtal. Lisa. Men möter ni det här? Ja, men vi möter samma sak. Och att de vill vara våra ambassadörer tycker jag är bara, alltså, mitt hjärta svämmar över. Jag tycker att de är helt fantastiska alla tre.
Ja, men jag håller verkligen med. Men vad är ens främsta uppgift då, som ambassadör hos er på Kvinna till Kvinna?
Det är att helt enkelt berätta om vårt arbete. Använda, de har ju alla tre egna plattformar. Och att de berättar om vår verksamhet och varför den är viktig. Det är deras huvuduppgift. Och det gör de ju med den äran, verkligen. Och de får också besöka vår verksamhet. Så att de verkligen får se vilken skillnad deras arbete gör.
Ja, men Det är superhäftigt. Och hur ser era mål ut? Har ni förändrats dem hela tiden? Vad ni liksom främst jobbar mot? Eller har ni satt upp ett mål? Vad är slutgiltiga målet? Finns
det
något sånt?
Alltså det slutgiltiga målet är ju en värld där kvinnor inte utsätts för våld. Mm. Oprah sa i sitt tal som har blivit ganska spridigt. Och jag tänkte så här, men det där är ju vårt också. En framtid där ingen någonsin igen behöver säga me too. Mm. Och jag skulle säga att det är vårt end goal också. Och då tror ju vi, och det är också ganska viktigt. Vi tror ju att när vi når dit och kvinnor har sina rättigheter. Då tror ju vi att världen kommer vara lite fredligare också.
Mm.
Att när kvinnor får mer att säga till om. Och har sina rättigheter. Men då kanske vi också ser mindre våld i stort i världen.
Verkligen.
Så det är vårt slutmål. Sen har vi ju andra mål. Nu under 2018 till exempel så är ett jätteviktigt mål för oss att vi pratar om kvinnors rättigheter under valrörelsen.
Mm.
Till exempel.
Och vad skulle det kunna vara till exempel?
Jag tänker att jag skulle vilja höra alla partier som kandiderar eller som ställer upp i valet prata om. Men vad tänker ni rent faktiskt göra. För att uppenbarligen så finns det ju mycket saker att göra i Sverige fortfarande.
Mm.
Och tänker ni fortsätta att vara en stark röst för kvinnors rättigheter runt om i världen? För det ska vi veta att vi har haft, och det måste jag säga, vi har haft en utrikesminister nu och en biståndsminister som har satt kvinnors rättigheter högt upp på agendan och varit en tydlig röst för kvinnors rättigheter runt om i världen. Men det är många länder, även inom EU, som backar när det gäller kvinnors rättigheter. Som inte står upp för de här.
Ja, det är så.
Ja, alltså det finns en ganska stark backlash.
Mm.
Där man inte står upp för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter till exempel. Det var en av de första sakerna som Trump gjorde till exempel. Drog tillbaka stödet till organisationer som pratar om preventivmedel. Mm. Alltså, det är en sån grundläggande rättighet för att kvinnor ska kunna lyfta sig och kräva sina rättigheter. Och så ryckte han undan mattan bland det första han gjorde. Och det är ju flera länder som hakar på det.
Fruktansvärt.
Och vilken roll tänker Sverige vara eller ta i världen då?
Känner ni att ni blir lyssnade på?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är många som är intresserade. Och sen är väl ofta frågan, men vad ska vi göra? Och det är ett sånt stort motstånd. Och då säger jag, men vi kan inte göra någonting annat än att fortsätta vara den där. Sverige är inte ett jättestort land. Men vi kan fortsätta att vara. Det är väl Sveriges roll att vara den som skapar dålig stämning då.
Ja.
Så. Att när vi sitter i EU-sammanhang och det sitter EU-länder och säger så här, och vill backa på grundläggande rättigheter som till exempel aborträtten. Ja, men då är det kanske Sveriges uppgift att vara den som fortsätter tjata. Men vi har kommit längre än så här.
Mm.
För det har vi faktiskt.
Så hashtag dålig stämning.
Hashtag dålig stämning i EU-möten skulle jag säga.
Ja. Till och exempel. På fikapausen och i arbetsrummet på mötet och så vidare.
Mm.
Att alla vi kan skapa lite dålig stämning tillsammans.
Mm. Som ju egentligen är en bra stämning. Men
ja,
det
såklart.
Men det är ju den där.
Men vad kan man som man göra för kvinnors rättigheter om man känner att man vill dra sitt strå till stacken?
Alltså jag säger nog hashtag dålig stämning igen.
Yeah.
Men för grejen är, och det är ju också lite deppigt, men också så här, som man, där har du ju en unik möjlighet att om du säger de här sakerna som kanske skapar dålig stämning, då finns det en sannolikhet att det inte blir riktigt lika dålig stämning. Och där har män liksom alla möjligheter. Du behöver inte göra någonting stort och revolutionerande. Du kan ta de här små stegen i att börja öva dig på att så här, lyssna noga på det som sägs nu i MeToo-rörelsen och annat. Lyssna på liksom dina tjejkompisar och ta in det som sägs. Och nästa gång du hör att någonting sånt sägs så bara tänk lite hashtag dålig stämning. Ta den, säg de där. Den där meningen om att det där är inte okej. Så att hon, den där tjejen som sitter bredvid dig, slipper för en gångs skull.
Men hur ser det ut rent konkret? Känner du att det är ganska jämställt över hur att kvinnor jobbar för kvinnors rättigheter och män, eller är det övervägande kvinnor som gör det?
Det är väl övervägande fortfarande kvinnor, även om jag tycker att det finns en jättestor medvetenhet hos väldigt många män också.
Mm.
Men, och så har det nog alltid varit, och så kommer det nog lite att vara. För att det, när du är den som upplever någonting själv, då är det kanske lättare att agera på det än att få det berättat för dig och lyssna noga och sen agera. Det är två typer av anledningar till att engagera sig. Och den ena kanske är lite liksom kräver lite mer. Men jag tycker att båda behövs och båda finns där. Men jag tror att det finns en anledning till att det är fler kvinnor som organiserar, liksom engagerar sig.
Men om vi ser till arbetslivet, ojämställda löner och till exempel platser i ledningsgrupper och sånt. Är det någonting som ni också engagerar i?
Vi jobbar ju till exempel ganska mycket med fredsförhandlingar.
Mm.
Och där har vi ju kämpat ganska mycket för. Där ligger ju andelen kvinnor som får sitta med, om man räknar bort så här, sekreterare och sådana, ligger ju på bara några procent av alla fredsförhandlingar. Så där kämpar vi ju jättemycket för att ska man diskutera hur freden ska se ut, ja, men då måste alla delar av befolkningen få vara med
och
få sin röst hörd. Annars så vet vi att bland det första som man bara säger, ja, men det här kan vi få amnesti för, det här behöver ingen straffas för, ja, men då är det våldtäkterna, då är det sexuella våldet för det. Men om det sitter några kvinnor så, runt det där bordet, så ökar i alla fall sannolikheten för att andra saker kommer på tal. Så det jobbar vi ganska mycket för.
Ja, men det låter ju väldigt bra. Men varför tyckte ni att det var en bra idé att samarbeta med oss på Metro Mode och med Women Up-podden då?
Men det var ju ett helt fantastiskt initiativ tycker jag, att göra de här poddarna och få prata om den här frågan. Jag kände att tajmingen nu var ju helt fantastiskt i samtalet som är i Sverige just nu. Och jag känner så mycket hopp just nu.
Ja,
parallellt med att det är väldigt många som är väldigt arga och känner sig kanske lite kränkta och utsatta. Jag tänker då på män som kanske känner att den här förändringen är lite läskig. Så händer ju någonting fantastiskt nu. Och det gör ju också att vi kan göra såna här roliga samarbeten. Och att vi så hittar varandra och bara, gör ni det här? Och ja, men låt oss göra det här tillsammans så att vi hörs tillsammans. Så det var helt självklart.
Ja, vi trodde ju att det skulle vara lite svårt faktiskt att hitta en samarbetspartner som stod för allt som vi ville stå för och som vi vill framhäva och lyfta och verkligen så här, ta en tydlig riktning mot. Och sen så träffade vi er på ett möte och så efter typ 5 minuter vi bara nickade mot varandra, bara yes, nu har vi det. Score! Så att det känns ju, vi är så himla stolta över att få samarbeta med er på Kvinna till Kvinna. Vi tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och vi har pratat om er så mycket på olika luncher och tillställningar och bara, gud vad bra det känns. Nu tar vi över världen, typ.
Ja, men det gör vi ju. Alltså,
det gör vi faktiskt.
Ja.
Mm. Med det vill jag tacka så jättemycket för att du kom hit idag och för att du delar med dig av ert grymma jobb. Jag är superinspirerad och jag vet att flera andra kommer att bli det.
Tack för att jag fick komma.
Tusen tack. Och vill du hjälpa och stötta Kvinna till Kvinnas fantastiska jobb för kvinnors rättigheter över hela världen, så kan du faktiskt börja med att bara köpa en snygg t-shirt. Gå in på metromode.se/womanup, där varje gäst har fått dela med sig av sitt livsmotto och skrivit ner det. Och det finns nu upptryckt på supersnygga t-shirts, kaffemuggar och pins och lite annat smått och gott. Vinsten, 40 kronor av varje såld t-shirt, går direkt till organisationen Kvinna till Kvinna. We'll be right back.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.